Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Henry läser Wikipedia.
Tjugonde juli-attentatet. Tjugonde juli-attentatet kallas det mest kända attentatet mot Adolf Hitler. Det genomfördes 20 juli 1944 i Hitlers högkvarter Wolfschanze nära Rastenburg i Ostpreussen. Operation Valkyria. Valkyria var ursprungligen en plan som skapades inom tyska krigsmakten i början av andra världskriget för att användas vid ett befarat uppror från civilbefolkningen, krigsfångar eller koncentrationslägerfångar och för att införa undantagstillstånd i hela Tyskland. Soldater ur ersättningsarmén som var en del av armén som var stationerad inom rikets gränser skulle då besätta krigsviktiga ställen i Berlin och andra större städer. Kodordet för att sätta planen i verket var Valkyria och att utlösa kodordet var förbehållet Adolf Hitler personligen samt befälhavaren för ersättningsarmén. Denna plan omarbetades av de officerare som tillhörde motståndsrörelsen och som planlade och genomförde attentatet mot Adolf Hitler för att därefter genomföra en militärkupp och störta nazistregimen och gavs även i fortsättningen namnet Operation Valkyria efter ursprungsplanen. Enligt den omarbetade planen skulle man bland annat ta kontroll över rikets städer och radiostationer, avväpna SS och arrestera de ledande nazisterna. Ledningen för attentatsplanerna. Generalöverste Ludwig Beck och general Friedrich Ulbricht hade länge diskuterat att mörda Adolf Hitler. Deras bevekelsegrunder anses allmänt ha varit att någon måste visa världen att det faktiskt fanns missnöje med både diktatorn själv och hela det nationalsocialistiska samhället. De ansåg, liksom flera generaler och fältmarskalkar vid tidpunkten, att om Tyskland skulle kunna räddas måste nazismen försvinna. Djupare planer på att till exempel hoppas på fred i väster var bara förhoppningar Olbricht hade ett flertal gånger försökt både skjuta Hitler men aldrig fått lämpligt tillfälle och burit en självmordsbomb ombord på en flygning mellan Berlin och Ostpreussen där han reste med Hitler. Men bombens utlösningsmekanism hade inte fungerat. Efter de västallierades landstigning i Normandie den 6 juni 1944 blev saken mer akut. Och när deras vän överste greve Klaus Schenk von Stauffenberg fick anledning att göra visit i Hitlers befälsbunker för östfronten den 20 juli tvekade han aldrig. Attentatet. Attentatsdagens morgon den 20 juli klockan 07.00 flög von Stauffenberg och adjutanten Werner von Haften från Rangsdorf flygplats söder om Berlin. Planet landade vid Rastenburg strax efter klockan 10. Piloten fick order om att vara beredd att flyga tillbaka från och med klockan 11.30. Från flygfältet åkte de i en stabsbil till Hitlers högkvarter. Efter lunch tog Stauffenberg kontakt med OKVs signalchef Erik Fellgiebel som tillhörde de sammansvurna för att säkerställa att denna var beredd att så snart bomben exploderat meddela de sammansvurna i Berlin så att de kunde gå till aktion. Fellgiebel hade även i uppgift att isolera högkvarteret genom att bryta alla telefon, telegraf och radioförbindelser. Mötet tidigare lades från klockan 13 till 12.30 då Mussolini skulle anlända med tåg klockan 14.30. Av Keitel fick Stauffenberg rådet att hålla en kort rapport för att kunna avsluta mötet så tidigt som möjligt. Mötet ägde rum i konferensbaracken istället för i den underjordiska bunkern. Stauffenberg hade i sin portfölj en bomb av engelsk tillverkning som utlöstes genom att en glaskapsyl krossades. Därigenom frättes en ståltråd sönder varefter slagstiftet träffade tändhatten. Utlösningstiden berodde på ståltrådens tjocklek och var denna dag inställd på 10 minuter. På väg in till konferensen tillsammans med Keitel ursäktade sig Stauffenberg med att han glömt mössan och uniformskopplet i tamburen. Han vände tillbaka och krossade under tiden bombens glaskapsyl. När Stauffenberg sedan tillsammans med Keitel var på väg in i konferensrummet sa han till sergeanten i telefonväxeln att han väntade samtal från Berlin och att han måste tillkallas när det kom. I rummet fanns ett bord som var 5,5 meter långt och 1,5 meter brett, tillverkat av ek. Det stod två kraftiga stöd placerade nära bordsändarna. Stauffenberg tog plats någon meter till höger om Hitler och placerade portföljen på golvet på insidan av det ena bordstödet, cirka 2 meter från Hitler. Klockan var då 12.37. Därefter smög sig Stauffenberg ut, vilket ingen observerade. Överste Heinz Brandt flyttade portföljen då den stod i vägen för honom och placerade den på andra sidan av bordstödet. Det pågående föredraget höll på att avslutas när Keitel skulle förbereda Stauffenberg på att det var dags för dennes föredrag. Han fann då att Stauffenberg inte var på plats och gick ut för att se om Stauffenberg var i telefonväxeln, men möttes av beskedet att denne lämnat byggnaden. Keitel gick då tillbaka till konferensrummet, varvid bomben exploderade klockan 12.42. Stauffenberg som befann sig tillsammans med Feldgiebel i en annan byggnad, såg explosionen och trodde att alla i konferensrummet dödats. Han lämnade Feldgiebel och lyckades ta sig ut från stabsplatsen trots att passagerna stängts för in- och utpassering. De körde till flygfältet där planet höll startberett och lyfte strax efter klockan 1. Klockan 15.45 landade det på Langsdorffs flygplats. Stauffenberg var övertygad om att Hitler dödats i explosionen. I själva verket hade Hitler fått lindrigare skador av svett, hår, brännskador på benen, skadad och tillfälligt förlamad högerarm, spräckta trumhinnor och skador i ryggen av en fallande bjälke. 4 andra personer dödades. Upproret i Berlin. När Stauffenberg landade i Berlin fick han reda på att det planerade upproret i Berlin inte kommit igång. General Olbricht gav ingen order till Berlins garnison att rycka ut, och när Feldgiebel från högkvarteret kontaktade OKHs signalchef Fritz Thiele i Berlin via telefon verkade det som om Hitler hade överlevt. Varför Thiele, med instämmande av Olbricht och general Erich Hoppner, beslöt att inte utfärda Valkyrieorderna. Stauffenberg gav från flygplatsen order till Olbricht att sätta igång operationen, och flera order sändes ut via teleprinter och telefon. Generalöverste Friedrich Fromm, överbefälhavare för ersättningsarmén, ville ha bevis för att Hitler var död, varför Olbricht ringde upp Keitel i högkvarteret. Denne svarade, varvid Fromm fick klart för sig att Hitler överlevt. När Stauffenberg anlände till krigsdepartementet klockan 16.30 avfärdade han Keitels uppgift med att denna ljög för att vinna tid. Det rådde nu förvirring i Berlin och radions lokaler besattes inte. Stauffenberg ringde till general Karl Heinrich von Stulpnagels stab i Paris, varvid 1200 SS- och SD-officerare och soldaterna i Paris spärrades in. Stauffenberg lyckades dock inte övertyga Fromm om att Hitler dödats, varför Fromm stängdes in och sattes under bevakning. Strax efter 6:30 på kvällen sändes en kommuniké ut via radio om att det gjorts ett misslyckat försök att döda Hitler. En kvart senare meddelade Stauffenberg via teleprinter armécheferna att kommuniken var falsk. Men då var skadan redan skedd för kuppmännen. Keitel sände klockan 20.20 ut meddelande till högre arméofficerare att enbart order från Himmler eller honom själv fick åtlydas. Strax efter klockan 9 på kvällen meddelades över radion att Hitler senare på kvällen skulle hålla ett radiotal. Vid 11-tiden arresterades Beck, Hoppner, Olbricht, Stauffenberg, Heften och Merz av Fromm. Beck sköt sig med en revolver men åstadkom endast en skråma. Merz, Olbricht, Stauffenberg och Heften dömdes av en av Fromm påstådd sammankallad ståndrätt till döden i Führerns namn och arkebuserades på gårdsplanen till krigsdepartementet. Arkebusering är en avrättning med gevär. Hoppner avrättades några veckor senare. Becks andra självmordsförsök misslyckades också, varför han därefter sköts. Strax efter klockan ett på natten sändes Hitlers radiotal, i vilket han förklarade att han var vid full hälsa och att man skulle göra upp räkningen med de inblandade. Följder. Efter det misslyckade attentatet följde en våg av arresteringar, vilka åtföljdes av tortyr, ståndrätt och dödsdomar. Hitler beordrade att de sammansvurna skulle ställas inför folkdomstolen istället för militärdomstol. De tilltalade fick inte hålla några långa tal, och avrättningarna skulle verkställas genom hängning inom 2 timmar efter domen, utan möjlighet till nåd. Högste domare i folkdomstolen var Roland Freisler. Utgången av rättegången var på förväg given. Samtliga dömdes till döden genom hängning. Om Hitler personligen beordrat dödsdömda extra straff, så som skedde, är inte bekräftat. Mer sannolikt är att den lokala SS-kommandanten valde avrättningsmetod. Däremot filmades avrättningarna och lär ha visats för Hitler samma kväll. De dödsdömda hängdes i snaror, fastsatta i köttkrokar. De första avrättningarna ägde rum den 8 augusti 1944 i Plötzensee-fängelset i Berlin. 8 män mötte döden på detta vis. Många fler officerare var inblandade. De flesta av dessa hade satt allt på ett kort, medan andra, som generalöverste Fromm, hade försökt gardera sig. Ytterligare andra fältmarskalkar och generalpersoner inom Wehrmacht hade varit medvetna om att det fanns planer på att mörda Hitler, men inte själv ville att bli inblandade, som till exempel fältmarskalkarna Erwin Rommel och Erich von Manstein. Den senare lär dock ha svarat motståndsrörelsen att preussiska officerare begår inte uppror. Däremot gjorde han ingen anmälan. Liknande var det med Rommel, vid tillfället högste befälhavare på den i Normandie nybildade västfronten. Rommel hade av de sammansvurna valts till att tillfälligt vara Tysklands ledare och avsluta kriget. När detta framkom i förhör med Cesar von Hofacker tvingades Rommel att begå självmord. Även Rommels närmaste man på västfronten, generallöjtnant Hans Spiedel, synades av Gestapo, men räddades av ett vittnesmål från en trovärdig kollega. Spiedel blev på 1950-talet NATO-chef. Folkdomstolen fortsatte sitt arbete sommaren och hösten 1944 och in i början av 1945. Den 3 februari 1945, i samma stund som Fabian von Schlabrendorf fördes in i rättssalen, träffades domstolsbyggnaden av en amerikansk bomb, vilken dödade domaren Freisler och förstörde merparten av handlingarna om de anklagade. Därigenom slapp Schlabrendorf undan levande. Generalöverste Fromm avrättades inte förrän 1945, då han arkebuserades på Hitlers order, och chefen för Abwehr, det tyska kontraspionaget, amiral Wilhelm Canaris, avrättades kort före krigsslutet. Andra, som von Manstein, hade mer tur och överlevde både Gestapos utrensningar och påståenden om krigsbrott efter kriget, även om han 1949 av tysk domstol dömdes till ett kortare straff. Efter attentatet arresterades åtminstone 7000 personer av Gestapo. Enligt protokollen från Führers konferenser i flottfrågor upptog listan av avrättade 4980 namn. Då har Wikipedia sagt sitt om 20 juli-attentatet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och nu, källhänvisning. Ett, Iberle Henrik, Ul Mattias. Hitler, Stalins hemliga dossier. NKVDs hemliga dossier. Sammanställd för Josef V. Stalin av protokoll från förhör med Hitlers personliga adjutant Otto Günsche och hans kammartjänare Heinz Linge. Moskva 1948-49. Stockholm, Prisma. 2. Sandström, Allan 1988. Attentatet mot Hitler, Örebro, Libris. 3. Schirer, William L. 1977. Det tredje rikets uppgång och fall. Det nazistiska Tysklands historia. 4. Stockholms universitetsbibliotek. Tyskt motstånd mot nazistregimen. Tredje rikets undergång, arkiverad från originalet den 19 februari 2010, läst 20 juli 2009. 5. Larsson, Anna, attentatet mot Hitler, militärhistoria, läst 20 juli 2009. 6. Jansson, O, 19 januari 2009, utmärkelsen för sårade den 20 juli 1944, läst 20 juli 2009.